Kungpodden med Anders och Ante.
Nu när vi har avklarat kungarna som sådana så tänkte vi dra fram det som vi tyckte var mest intressant att läsa om här. Och de stora frågetecknen man får är: vad fan är skillnaden på svear och götar? Det här slaget vid Sparsätra kommer ju med en del ganska intressanta grejer om svearna då, om deras privilegierade status.
Mm.
Vad var relationen mellan de här folken och landskapen?
Ja, det verkar vara ett ganska splittrat Sverige som vi reser i just nu.
Men som vi vet från tidigare avsnitt då, så har ju svearna har inte riktigt checkat sina privileges. Nej, men de är ju ett privilegierat folk i de här rikena. Som vi vet från äldre västgötalagen då: svearna äga att taga konung och likaså vräka, säger äldre västgötalagen i sin rättslösa balk. Sättet som kungar valdes på det här sättet var att de åkte runt i, det var väl typ Svealand men lite in i Götaland, på den här Eriksgatan.
Ja, just det. Det är alltså en resa genom massa olika städer och områden som kungen ska göra för att bli godkänd av de här olika folken i princip.
Och då är det liksom att svearna är en av de som har det sista ordet här och väljer om de vill ha den här kungen eller inte. Vilket är lite märkligt då, för att de är ju sammanhållt. Alla de här vill ju bli kungar över götarna och svearna. Och varför de här kungarna då liksom accepterar typ ett helt annat politiskt system under svearna, lite oklart. Men jag, när jag läste det, jag fick en sån jävla så här, jag satt och strök under text och skrev utropstecken och tyckte det var skitintressant. För jag typ inte, jag hade inte, på ett ställe så jävla simpelt uttryckt, men jag hade inte tänkt på det. Men Maja Hagerman skriver så här då: men vad är skillnaden mellan att i godan ro nöja sig med att regera som småkung hemma i sitt eget landskap och att vara kung i den bemärkelse det eftersträvade, alltså kung över både Götan och svearna.
Mm.
Varför kunde inte dessa herrar kalla sig för kungar var och en på sitt håll och låta sig välsignas var och en av sin biskop i Skara respektive Linköping? Svaret kan vara att det fanns något tredje som skapade en jakt mellan de två. Något konkret som gick att besätta eller beslagta och som framför allt var oundvikligt utan att vara kungavärdigheten. Ett landskap som var rikt, mäktigt och självständigt nog att förbli en oberoende, oberäknelig faktor som ömsevis den ena, ömsevis den andra skulle ge allt för att vinna. Det måste ha varit svearnas erkännande de tampades om. Alltså nu pratar vi om Sverkan och Erikan, att de...
Ja.
Det var ju deras område som i sagor över hela Norden omtalades som gudars och gamla kungdynastiers hem. En trakt med avsevärt symbolvärde och stor ekonomisk betydelse. Här låg handelsporten upp till Norrlands päls och järnrika skogar. Här var platsen där det gamla hedna templet skulle ha stått. Det var en trakt vars ryktbarhet sträckte sig ända till Rom. Det tycks alltså ha varit så att den som på 1100-talet vill kalla sig kung i kristi mening inom svenskt område inte kunde nöja sig med att göra det hemma i sitt eget landskap. Att vara kung var att bli erkänd som sådan, även av de ledande stormännen vid Mälaren. Den som avstod från att försöka lämnade fältet fritt för konkurrenter på andra sidan Vättern eller i Danmark. Det var en risk som ingen av dem hade råd att ta, eftersom herraväldet över svearna också innebar att man hade inträdesbiljetten inom räckhåll till det som alla eftersträvade, ett påvligt erkännande. Så alltså, jag tyckte det här var en jävligt bra förklaring av hela Erik och Sverkers-konflikten. Det här är en spekulation från Maja Hagerman, eller det är en förklaring som hon erbjuder. Men det hon menar här är helt enkelt att för att vara stark nog och kunna vara ett eget kungadöme så behövde du alla de här områdena, och du behövde det rika och mäktiga Svealand. Och du var tvungen att böja dig för deras lite peculiar sätt att välja kung. Och det här kriget som utkämpas mellan Erikan och Sverkarna i västra och östra Götaland, det handlar egentligen om erkännandet från Svealand.
Ja.
Vilket är lite intressant. Och när de har fått det då, det är först då de i sin tur kan tas på allvar av påven och få påvliga kungabrev.
Det är ju en väldigt mycket roligare och mer intressantare bakgrund till vad hela den här fejden går ut på. Återigen måste vi påpeka då att det här är en spekulation från Maria Hagermans sida. Och det är intressant att det ska vara ett helt annat landskap som man måste slåss om att ett tredje landskap ska acceptera
den. Och att allting då, den här konflikten om att bara få Stacy på skolan och märken, nej men att få svearnas erkännande liksom. Alltså allt det rinner ut i att Knut Långe då blir lite misstänksam mot den här centralmakten som vill liksom så här change their svea way of life från mitten och utåt liksom, och gör ett uppror. Hela den här konflikten slutar med att de avskaffar ju mer eller mindre svearnas privilegierade status. Vad gäller det här med, alltså jag tror det står ju kvar i västgötalagen sen med rätt till konung vräka och välja, men i praktiken verkar det betyda mindre och mindre sen med folkungaätten.
Mm.
Och den här ekonomiska situationen försvinner helt och hållet. Då ska jag ta upp det andra som är intressant med svearna då. Dick Harrison beskriver i sin bok Jarlens sekel, Thomas Lindqvist, en historiker som vi har läst tidigare här och som är, han dyker upp väldigt ofta i svensk medeltidshistoria. Han har en teori om att kärnbygderna i det blivande Sverige hade två helt olika skatteväsen under äldre medeltid. Mälarlandskapen präglades, som vi snart ska se, av skatter som hade sitt ursprung i ledungen, ett kollektivt system för militära operationer, huvudsakligen till sjöss. Plikten att utrusta skepp omvandlades till plikten att lämna naturavgifter. I Västergötland dominerade istället skatter som hade sitt ursprung i konkret kungligt maktutövande. Kungen red runt och gästade gårdarna, något som utvecklades till en skatt vid namn gengärd. Medan upplänningarnas system hade sina rötter i en gammal krigsorganisation som visade på stormännens lust efter guld och trälar på andra sidan havet, var västgötarnas system frukten av kontinentala och engelska influenser. Stormännen, inklusive kungen, tillägnade sig det inhemska jordbrukets överskott. Mest dynamisk var utvecklingen, menar Lindqvist, i Östergötland, där både de uppländska och de västgötska skattevarianterna kan spåras. Under striderna i mitten av 1200-talet tvingade Birger Jarl och hans allierade in Mälarlandskapen i det götländska kungasystemet, varefter ledungen och dess ersättningsskatter blev föremål för reglering. Och det här då efter slaget vid Sparsätra. Om man skulle kunna beskriva den här utvecklingen, då fortsätter han fyra sidor in, som att kungamakten bytte ut tjänster och plikter mot materiell ersättning. Både före och efter reformerna var undersåtarna skyldiga att påta sig någon form av börda för kungamaktens räkning. I det gamla systemet som hade fungerat på 1100-talet nyttjade kungen folkets beredvillighet att ställa upp med personliga kollektiva insatser när han reste mellan sina residens och när han kämpade med vapen i hand för sig själv och för sitt folk. Systemet hade sina poänger, men det var otympligt för den härskare som önskade bygga väldiga borgar med tinnar och torn. Flexibiliteten måste öka. Landets resurser måste göras lättillgängliga. Och alltså, det här i sin tur förklarar vi kanske inte riktigt konflikten. Det förklarar konflikten mellan götar och svear väldigt bra. Att det, för att förut, tidigare kunde man förstå att men det var mer kristna i väst och det var mer hedningar i öst helt enkelt. Mm. Det är väl det. Sen försvinner det och så förstår man inte vad fan är de bråkar om. Och så är det den här juridiska statusen. Men också de här olika ekonomiska funktionerna. På ett sätt kan man ju se det som att vad svearna är, det är en kvarleva från det här, ja, vad ska man säga, antika förhistoriska vikingsystemet. Ren så här plundringsekonomi med bestående av fria män så länge du inte var en träl. Medans liksom, och som då är liksom, har en rösträtt i ting och sådär. Medan i väst då så har du det här mer feodala systemet.
Ja, men ett mer efterliknande de europeiska kungahusen och kungadömena.
Och det är ju ett mycket dyrare system. Ja. För att du måste ju hålla kungen liksom rik och med stora resurser och med manskap hela tiden. Så du måste ha mer löpande skatter och sådär. Så det är ju verkligen ett ekonomiskt system som driver ut ett annat här. Och jag tycker så här liknande, så att det amerikanska inbördeskriget är ju lite sådär. Att du har de här slavägarna i södra USA som är så här, en överlägsen ekonomi, mycket rikare, mycket bättre. Men det är en väldigt simpel ekonomi. Ja. Och som sakta men säkert så är det den här minoriteten som växer stark och som bara börjar ställa högre och högre krav söderut, i det här fallet då österut.
Mm.
Och så till slut så är det så här, right of secession. They want to end our upland way of life. Att liksom äga slavar och ha militäroperationer österut och bara ha ett jävla plundringssystem. Det är också här, i någon nivå så är det två slavekonomier också. Så parallellen blir ju, eller ja, slaveriet höll ju på att dö ut. Fast ja, man avskaffade inte slaveriet förrän i och med äldre västgötalagen som skrivs 1220. Och jag menar, det är rätt intressant, för det är två konflikter där en centralmakt växer sig stark och börjar ställa högre krav på det här gamla historiskt överlägsna och starkare systemet, vilket leder dem till att göra uppror för att så här, skydda deras traditional way of life. De får storstryk och med liksom våld tvingas in i det här nya systemet. Jag fick verkligen en sån här historieboner när jag läste allt det här. Jag blev sexuellt upphetsad.
Det är ju en väldigt bra och intressant jämförelse just med inbördeskriget.
Ja, det är dagens hot take från Anders William Berg då.
Ja, men det är väl ändå från dig eller respektive från några böcker som du har läst.
Nej. Thomas Lindqvist är mitt nom de guerre egentligen. Det var jag som kom på allt det här. Jag kom däremot på liknelsen till amerikanska inbördeskriget. Så det tänker jag fan inte ge Thomas. Den tar jag själv.
Det ska du ha.
Då sätter vi P där och diskuterar lite populärkultur istället.
Ja, trevlig instickare. Nu blev det en väldigt lång, nästan monolog från din sida. Nu ber jag om ursäkt för att jag inte sa någonting mer till mina lyssnare. Till mina lyssnare. Ja, till er som lyssnar på den här podden för min skull, så sorry att jag har köpt
tydliga det. Faktioner, precis som Erikan och Sverker. Det finns antare och andersare här. Och nu är jag likt som när jag, det här metaforen här, att jag utsåg nu min son till Jarl här, jag tog för mycket plats.
Ja. Och du gjorde det genom att listigt skjuta fram inspelningen av podden flera timmar, så att jag är för trött för att göra någonting.
Sneaky, sneaky svärfjärde. Eller Anders, eller?
I nästa avsnitt är det bara du.
Just det, precis. Välkommen till Kungpodden med Anders. Jag nämner inte alls att jag någonsin har haft en part i den här podden. Det var stalinistisk utrensning, borta från alla bilder. Om man lyssnar på gamla avsnitt så hör man bara mig prata med liksom tomhet och skratta åt mina egna skämt och bara så här. Vad är det som har hänt här?
Det, intromusiken blir bara Kungpodden med Anders och vad håller åket då?
Hej, vad ska vi prata om idag? Ja, precis. Sparvar. Så kommer det låta.
Så kommer det låta i framtiden när Andersarna har tagit över och röjt undan den svagare Viklundsätten. Vi ska in i den moderna populärkulturen. För inför det här avsnittet som vi sa tidigare så bad du mig att titta på de två Arn-filmerna.
Ja, hade du sett dem innan?
Nej.
För jag hade sett första filmen innan. Och jag minns den att den var jävligt tråkig.
Ja.
Jag såg den när jag var ganska liten, minns jag. Och sen en gång när jag var hemma hos en kompis så var någon så här Kanal Digital någonting på. Och så gick andra Arn-filmen, andra hälften av den. Och jag tyckte det var asroligt. För den där jag minns från det var att svärkarna var så här lojala danskarna. Och var bara klädda i svart och rött.
Ja.
Och liksom gjorde så här onda ansiktsuttryck hela tiden. Och jag tyckte det var skitkul. Och så tänkte jag att vi skulle se om den för det här.
Ja, det är väldigt svårt att missa att det är tänkt att svärkarna ska vara de onda. Och erikarna ska vara de goda. Alltså innan vi börjar gå in i den diskussionen. Det är ett litet samtal kanske snarare om Arn-filmerna. Så kan det ju tilläggas att jag letade upp den här filmen på 100% lagligt vis, tittade jag på den.
Of course.
Och versionen som jag anförskaffade mig på DVD var någon slags konstig, det här insåg jag i efterhand. För så här, jag kollade på filmen, tittade igenom den och jag tyckte att den var väldigt, väldigt konstigt ihopklippt. Allting var väldigt konstigt klippt, jag förstod nästan inte vem som var vad och jag förstod inte alls vad. Det kändes som att hela tiden de förklarade ingenting om varför någonting hände, utan det var liksom bara här kommer den här personen, oj, så klipper vi till nästa person och sen så kommer det här och sen och nu händer det och sen så kommer han och sen så kommer hon och det blev väldigt liksom extremt dåligt klipparbete. Sen insåg jag efterhand att den här versionen som jag såg, det var en ihopklippning av de två Arn-filmerna. Och det insåg jag
för tysk TV eller någonting,
jag det? Insåg i slutet att när liksom logotypen för filmen dök upp efter att Arn dör, vilket jag tänkte att det här kan inte vara rätt, för att det finns en till film och han dör nu, det känns konstigt.
Så stod det på logotypen, stod det Arnhoff.
Nej, det stod logotypen, stod det Arn der Tempelritter, tror jag, alltså tempelriddaren. Och då började jag ju bli misstänksam, för då tänkte jag okej. Han dör i slutet av första filmen. Det är en konstig tysk titel på slutet. Allting har varit väldigt konstigt ihopklippt. Det ligger en hund begraven här. Och det visar sig att det här var någon slags konstig ihopklippt version för tysk TV, gissar jag på. Så jag tänkte att okej, men då förstår jag varför den var så jävla dålig. Så inför det här poddenspelningen så började jag titta igenom ungefär andra halvan av andra Arn-filmen. Och då insåg jag att okej, det var inte på grund av att det var en tysk dålig ihopklippning som gjorde att filmen var dålig, utan den var dåligt klippt och dåligt skådespeleri. Och det var bara en jävligt dålig film.
För vi kan diskutera lite hur filmen är gjord först. Alltså jag skrattar rätt mycket när jag började titta på första filmen, för att det är någon sån här berättarröst i intro till första filmen.
Ja.
Som, alltså han beskriver bara bokstavligt det som sker på skärmen. Alltså så här, och då kom Arn, han var en tempelriddare. Jo, jag ser det, han liksom har ett stort jävla rött kors och så här tempelriddare rustning på sig. Han var i saracenernas land och slogs mot saracenerna. Jo, han gör det just nu liksom. Det var så extremt dålig berättarteknik. Plus att snubben med den rösten, det var sån här bams. Det var inte så här Arn was a fucking knight, really cool, utan det var så här, och därför gjorde Arn. Alltså det lät så. Jag kunde bara associera det med barnprogram liksom, från när jag var liten. Det var så wholesome alltihop liksom.
Han reste ner till Saracenernas land. Och där mördade han människor. Ja.
Och där tänkte jag också, det är ingen regissör eller manusfattare. Den kreativa processen kan inte ha varit att de själva känner, vi målar upp scenen på det här sättet, men vi måste också, för att verkligen skapa en riktigt bra berättelse, så måste vi förklara det med berättarröst. Det här måste ju varit någon från svensk filmindustri som är liksom så här, som inte förstår sig på liksom modern filmkonst och så bara, men vi har ju ingen pedagogisk gubbe som berättar om det här som att det vore en historiedokumentär för barn. Va?
Det kanske inte
vi måste ju liksom, och de bara, Oh. Och så var de tvungna att gå med på det, för att annars fick de inte pengar.
Nej, SF, liksom. Och de måste ha kostat hur mycket som helst, de här filmerna. Det var typ de extremt dyra, jag för mig. De fick väl helt enkelt bara det här manuset av manusförfattaren och en plan av regissören, och så missuppfattade de det, så de bara läste upp hela manuset.
Total förvirring onset.
Dialogerna, skrattretande dåliga, och hela framförandet, alltså det är liksom, det finns en scen i den andra filmen när Arn har kommit hem. Han har varit bara det där att han, alltså i princip är det storyn, han träffar en kvinna när han är ung, och som är i av fel ett, för hon är av, är hon av Sverker 1? Nej.
Ja, fan är det. Hon har någon koppling till Sverker, ja, i alla precis. Fall som gör det knepigt.
Precis, de vill gifta sig med varandra, men det går inte för att de är av fel ett och sånt där. Men de får ändå ett barn ihop. Och därför så blir därför blir Arn dömd för att åka ner till Saracenas land och vara en tempelriddare, och hon, Cecilia, blir dömd till att bo i ett kloster i 20 år. Då det här barnet tas ifrån dem. Sen så spolar vi fram 20 år och då kommer Arn hem efter ett tag. Den här sonen, han ser superobehaglig ut, supertöntig. Alltså han, föräldrarna, både Arn och Cecilia, ser ju typ jämngamla ut som sonen. Ja, det händer ju inte mycket på de där 20 åren som de ska ha varit ifrån varandra. Men
nej, och alltså hela filmen utspelar sig under Erikan och Sverker-konflikten liksom. Mm. Och mitt emellan allt det här då så är folkungarna / Bjällboetten. Mm. Och det ska ju vara att Arn är en folkung.
Ja, just det.
Och han är ju släkt med Birger Brosa och,
ja, Brosa är med också.
Och massa såna där grejer. Men det kanske roligaste med filmerna är, alltså det är ju att de försöker, för att de behöver ha en enkel filmlogik liksom, så måste det säga att Sverkarna är liksom onda och folkungarna är väl typ goda. Han ska väl vara lite av en rascal där, Erik Knutsson, som är, spelas av Gustav Skarsgård och som är Arns kompis typ liksom. Men han ska ändå vara god på något sätt liksom. Och det är för jävligt roligt, typ, de har så här blått och guldiga färger. Sverkarna har rött och svart, de allierar sig med dansken. De är så här så jävla grymma typ. Men när man har läst om Erikarna typ liksom, alltså Erik Knutsson, Gustav Skarsgård, han bara, det var ju han som kaosturka liksom. Ja, det var precis. Han som var liksom bara så här, alla med hans efternamn. Men det är bara Sverkarna som är lika. Jag skrattade jävligt mycket när det var att Karl Sverkersson kommer in och har precis dödat Erik Edvardsson, alltså Erik den helige. Ja. Och så kommer han in och bara, nu är det Sverkarna som styr. Att han pratar finlandssvenska av någon anledning. Och att han såhär, varför kunde ni inte få, ah, det var så jävla roligt. Och så här, det är lite som det här, jag vet inte om du har spelat Warcraft 3 typ, men så här, där han har precis dödat sin far och så här, de onda nekromantikerna ska ta över, this kingdom shall fall, och att han håller så här långt tal om så här, nu kommer det bli hemsk och ondskefullt. Men så är det liksom Karl Sverkersson som är något jävla fetto med så här långt och stripigt hår som bara, nu är det Sverkarna Erikarnas tider förbi. Det går inte på allvar. Jag fattar inte hur de kunde göra det beslutet och kasta den snubben alltså.
Men det var för att kunna få några miljoner. Det var för att få några extra miljoner från finska filminstitutet.
Tror inte. Ja, det? Sånt måste vara. Det var ju någon i andra filmen, så är det någon som ska vara folkung men som pratar med en engelsk brytning, väldigt uppenbarligen.
Ja, det finns ju en folkung, vet han, Sune, han är ju med.
Ja, men det är han långhårig med skägget.
Precis. Eller? Han är dansk.
Ja, precis, det han
är dansk. Men jag tror han var tysk först, för det finns en fantastisk scen när den här dottern till Arn springer iväg och ska hämta en pil som hon sköt iväg, och då ropar han efter så här lite roligt så här, och då ropar han, du kommer inte tillbaks förrän du hittat den bosunge. Och då var det
bosunge.
Oh, det lät så jävla dumt. Men det finns en scen där precis när Arn har kommit tillbaks igen och han och Cecilia egentligen får gifta sig med varandra. Dels är det första gången Arn träffar sin son. Då sitter de typ i ett rum och sen så kommer sonen in och sonen säger mor. Så där supernaturligt som alla dialoger i den här filmen är. Och så typ vänder de sig om och så tittar de på varandra. Och sen så klipps det typ. Och sen är det en hel konstig bröllopsscen. Och sen så är det bara att hans son kommer fram till, mitt under bröllopsfesten kommer Magnus, alltså sonen till Arn, fram till Arn. Och så säger han, Magnus, far. Och sen kramar de varandra och sen klipps det. Och det känns liksom, Det är som att de kändes som att de ville fortsätta den här åter reunion-scenen fast typ så här flera dagar senare mitt i en random bröllopsfest.
Jag tyckte det var jävligt mycket i den här filmen som var typ att de skulle göra Hollywood-klichéer typ. Ja. Men de byggde aldrig upp dem och riktigt berättade dem. Det kändes som att publiken verkade, man skulle men typ som det här återförenandet med den här sonen. Ja. Att det skulle vara så här, nu ska vi förstå att det här har varit en här, hero's journey, en inre och yttre resa. Han åkte till Jerusalem, kommer tillbaka och så lämnar han sin, så han träffar sin son, han är vuxen och hur mycket har förändrats. Men den här sonen har liksom ingen personlighet. Man visste inte att Arn visste att han hade ett barn. Han har aldrig visat på en längtan hem. Nej. Till sin, så träffar sig. Så det är massa såna där grejer typ. Och när det är så här, bara, far, Magnus. Och så kramas de och så är det typ, vad ska vi skriva nu då? Jag vet inte, det är fint, bara kör på. Det är samma sak, han träffar ju en norrman nere i det hela landet, vilket också är ganska roligt. Och han ska vara, han är så här lite tjock typ och en rolig norrman. Men han har aldrig några roliga skämt. Och det ska vara att de får en så här band of brothers stark relation, ett band som inte kan slitas av någon. Men det framgår inte riktigt heller.
Det ska vara hans version alltså av norrmannen i Sällskapsresan.
Ja, ja, jag tänkte band of brothers, du tänkte Sällskapsresan. Men ja visst, det kanske är en bättre parallell för den här filmen. Och så skulle det, för då skulle de göra någon sån här episk grej i slutslaget då, att den här norrmannen kommer sina liksom, det är kört bara, här kommer norrmännen på skidor. Det är Rohans ryttare i den här filmen liksom. Det är så här, on the third day så kommer det komma en tjock norrman på sina skidor. Men så här, och det var ju roligt, men det hade ju ingen tyngd liksom, för att den här snubben är...
Nej.
Man förstod inte varför de var så bra vänner och liksom ingenting. Fast klischéer så här behöver inte, om du tar typ Marvel-filmer eller något sånt där.
Mm.
Det är ju så här filmer som är, de är väldigt, väldigt safe. Det är väldigt, väldigt enkla berättelser. Men de liksom, det är så här popcorn-action som... Det är kompetent liksom. Det är ett korrekt utfört hantverk.
Mm.
Att det är så här, ja, nu har han träffat sin kärlek precis vid det här. Liksom time, tidsmärket i filmen liksom. Och då ska, måste de här sakerna gjort, måste etablera det här. Men här är det liksom som att det är så här svenska filmskapare som bara har hört typ... De har liksom hört ytbeskrivningen och så bara, och sen då måste ni fylla det här med ett innehåll. Va? Ursäkta? Vad sa du? Räcker det inte med att bara säga till publiken bara så här, känslosamt, känner det känslosamma?
De använder den här clap now prompten på, så på tv.
Extremt mycket så. Jag tänkte att så här, det sitter en självgod manusförfattare och den har kommit den här far Magnus, den scenen, så han bara, fan det här är bra. Och skriver han in så här hard bracket, bara paus för ljud. Och sen kan vi gå vidare typ. Och bara, det här sitter bra. Så sitter han i biografen och alla bara sitter och gäspar och bara, men vi ska ju, hallå, bara, jag har en rätt till att ni ska reagera så här nu. Men sen är det kul, alltså det här med klippningen. För Mikael Nyqvist spelar ju Arns farsa.
Mm.
Och Stellan Skarsgård spelar Birger Brosa. Det är ganska bra, alltså de är bra skådisar liksom.
Jo.
Men de får inte riktigt skina i den här filmen. Nej. Men det är jävligt roligt för att det är att Stellan Skarsgård kommer inridande till Arngård, eller fan det heter, deras gård. Och då är det att, det är så jävla snabbt klippt. För han rider in och så kommer Mikael Nyqvist bara kommer ut från ett hus och bara, nej men hej Birger! Och sen så är det så här, nästa klippning så står de alltså en halv decimeter från varandras ansikte och pratar så jävla fort. Vad för det hit min bror? Kungen är på väg. Och så bara går Stellan ur bild. Och alltså, det är svårt att berätta utan att se det, men det är så jävla så här. Alltså de liksom så här, ja, nu kommer de här. Det är så här, man liksom, vi bara antyder om hur de har känt varandra länge liksom och bara, fancy seeing you here. Mm. Och så skulle det vara så här, ja, nu måste vi mana för sig, I left that life behind me, but no, you got one last fight. Men istället så är det så här, Mikael Nyqvist kommer ut och glad och bara så här, ja men Birger, tjena. Och så klipper de och så är de jätteallvarliga och pratar jättefort, bara, vad för det hit min bror, kungen är på väg. Bara Stellan går i bild, dum dum. Va, va? Det är så här whiplash-effekt man får typ. En sista anteckning jag hade, att det är jävligt roligt i första filmen att Emund Ulfsbane, som Arn dödar, och han är någon sverkers nu. Att han pratar ganska bred göteborgska.
Ja,
han får massa silver för att han ska släppa någon fail typ. Han bara, jag har blivit borad av tinget och accepterar det här, men det är tråkigt att se att penning går före heder. Och så ska de utmana på duell. Och vet musiken också, för svärkarna skulle vara östgötskt baserade, så är det bättre att bara: hörde du, nu har jag blivit tvingad av tinget och accepterat det här, va. Men det är ganska tråkigt att se att vi i vårt Götaland numera lägger liksom pengar före heder. Det är ju tråkigt, tycker jag. Det är inte så wowligt. Det är lite synd med den här filmen också, för att de har pengarna, de har liksom, ja, kanske inte har kompetensen då. Nej, men de
har ju tydligen inte det, med tanke på att
de skulle kunna vara bra, de här filmerna.
Ja, men de har inte det.
Nej. Nej, de är ju inte det. Jag har aldrig läst böckerna, de kanske är jättebra.
Ja, men jag vet inte heller faktiskt om böckerna är något att ha. Men alltså det är så plågsamt att titta på de här filmerna. Alltså när jag sa till dig att när jag hade insett att jag bara hade sett en konstig ihopklippning, så blev jag lite glad när du sa att det får räcka. För jag kände att nej, jag vill fan inte, jag pallar inte titta på mer. Jag kollade på en timma till av tvåan.
Genomgående usel film.
Jag måste säga det, båda två är verkligen usla. Och den striden, den här slutstriden som skulle vara liksom cool och episk, den var inte heller så mycket att hänga i graven.
Det är också, för de gör ju bara en grej där då. Du vet, ja, nu har jag blandat ihop vem det är, men det är vad fan är det? Johan Sverkersson. Ja. Jag vet inte, någon av dem är det i alla fall.
Nej, det är Sverker den yngre.
Sverker den yngre. Han kommer med sina danska trupper där då, och de ser ut som Sith Lords i Star Wars, ja, liksom. Och så är hans strategi är: Arns norska kompis kommer, han är bra på att skjuta pilbåge, och han bara: norrmans person, ta den här pilen och vänta på min order.
Ja, just det.
Och så är det Bill Skarsgård, tror jag, som är, eller någon Skarsgård i alla fall, som är Sverker den yngre. Och så flinar ondskefullt och skickar in det tungt bepansrade kavalleriet. Och så ska han bara, det första de gör, så ska han typ en cavalry charge, det kanske man gör, jag vet inte. Och så rider de fram, och så är hans geniala plan att när norrmannen skjuter en pil för att se hur långt han kan skjuta, och då är det att Sverker den yngre, jag bara: försöker de skrämma oss?
Ja, just det, ja.
Och man bara: nej, de försöker mäta upp hur långt de ska skjuta.
Det är jävla,
för att sedan skjuta.
Det är jävla
idiot. Det är så här, jag säger inte det som, vet du inte det, det vet väl alla. Men på medeltiden, om det var en härförare på liksom typ sent 1100-tal, det är så här, det här liksom, it's not rocket science. Det är ganska
sensitivt. Det är intressant med det också, att det enda de gör är alltså att skjuta en pil för att se hur långt man kan skjuta. Och sen så är alltså tanken alltså, ja, att när svärkarna attackerar, så börjar de skjuta när svärkarna har passerat den där pilen. Och exakt, ja, det händer ju. Och då får de massa pilar över sig. Och då så säger, ja, den här svärkaren, den yngre, typ den, ska man säga, högra hand, säger bara typ: ja, det är en fälla. Och man bara: nej, det är inte en fälla, det är en attack. Det är liksom, det är två helt olika saker. Man kan liksom...
Och det roliga med den här geniala fällan då, för det är att deras reaktion är bara: skicka in mer! Alltså de gör bara exakt samma. De bara skickar, och då skickar de in infanteri och kavalleri tillsammans, som bara springer, och de bara: vad är det som händer? Hur kan de fortsätta skjuta med sina pilbågar? Och då bara massakrar. Och då ska det vara en grej då, att så här, Sverker den yngre, de har byggt upp han som någon så här King Joffrey, att han ska vara väldigt arrogant och bara så här dum, men han har för mycket makt. Men hans liksom marsk där, eller vad det är för någonting, han är ju också, det är en fälla. Ja. Det är något riktigt lurt det här. Något riktigt, vad ska vi göra? Man bara: sluta skicka in alla. Det är liksom så här: skjut tillbaka. Alltså, gör liksom något. Men det är också ju, för att medeltiden är ju, alltså det enda som den där sorts adelsmän gjorde var ju att kriga, och liksom all teknologisk utveckling, inte all, men det mesta teknologiska utveckling kommer från medeltiden, det är ju krig, jo, liksom. Och det var ju så här konstant metagame liksom, att så här: aha, nu har vi typ, nu finns det kavalleri, då är infanteri jävligt dåligt, men bara, ja, men då hittar vi på bepansrade soldater, okej, men då kommer vi på långbågar som kan penetrera det. Du kanske sa allt det där i fel ordning.
Ja,
men alltså, det fanns ju väldigt så stark evolution och sånt där på medeltiden. Men som här bara är liksom, alltså, hon kommer på den simplaste idén, som är så här: hemligheter från orienten, mät hur långt pilbågarna kan skjuta. Och sen så är det liksom att de så här bara: vilken genial fälla, vad ska vi göra förutom att skicka in ännu mer av våra armé i den här jävla köttkvarnen?
Det är också så här: hur, på vilket sätt är det en fälla? På vilket sätt är det en fälla? Alltså det är så här: om jag går fram till någon och riktar en pistol mot deras huvud, då är inte det en fälla. Då är det att jag går fram till dem och skjuter dem i huvudet. Det är liksom inte en fälla.
Jag tänker att Sverker den yngre har smärsk, så blir rånade, och de bara: man, you're your life, bara, genius. VM-strategi, hemligheter från Orienten.
Det är inte det, utan, ska vi? Det är så här, de kommer fram till honom och så här, ge mig dina pengar, sikta på dem en pistol. Och då säger hans högra hand: det är en fälla, han vill ha våra pengar, han kommer döda dem.
Det låter också som en mask som inte förtjänt sin position, du vet liksom. Nej. Och att han bara såhär, jag är genial typ. Och så såhär, så måste han hela tiden bevisa att han kan så mycket om krigsstrategi. Och så bara, ge mig pengar annars skjuter jag. Det är en fälla med kung, jag ska förklara det här. Det här är vad vi kallar för en fälla. Och kungen bara, berätta mer. Han tänker alltså skjuta oss om vi inte ger honom pengarna. Okej, berätta mer. Vad kommer det här från? Det är mycket avancerad teknik. Och står den här rånaren och bara, alltså, ja, det var det jag sa. Kan jag bara, snälla få pengarna nu. Och så
bara, I'm brilliant alltså.
Ja. Ja. Jag tror vi har nått slutet för avsnittet egentligen.
Jag tror det faktiskt. Vi har faktiskt en sak till som vi måste få avklarat innan vi kan packa ihop och knyta ihop den här säcken.
Oh my god. Hur kunde jag glömma? Ja, här kommer det.
Det är dags för avsnittets banehugg och härliga konung.
Vem är kungen i djungeln?
Jag har dem såg en gång.
Det här avsnittets härliga konung är 3, 2, 1, Knut Eriksson.
Bygger han ut riket.
Han klippte så många tungar, han dödade så många svärkar.
Alltså det som drar ner honom är att han är en sån klippa din tung psykopat. Men grejen att jag tror att alla de här var det. Och att det bara är väldigt väl dokumenterat hur mycket tunga han klippte.
Han hade jobbat sig fram till en bra slutgiltig lösning för svärkarna. Svärkarproblemet. Slutgiltig lösning på svärkarproblemet.
Då blir det mörkt här med tyska gener som drar de här associationerna. Den slutgiltiga lösningen på svärkarplågan.
Det är ju vilket sväker. Den evige sväkare. Det är
över 70% av alla stora bankägare är sväkare, va? Jag vet att den ryska revolutionen genomfördes av sväkersätten, va?
Det är de här jävla bolsjeviksväkarna som...
Åh, fan, vi måste återuppliva sånt där. Att va? Bara de enda i Sverige som så här, idag är det väl typ så här, ryssen, det är inte samma sak som att tro på judekonspirationer såklart, men typ att man tror att så här, ryssen har sin hand i allting som är typ inrikespolitiska problem. Nu borde det säga bara, nej, det är svärkersätten. Knut Eriksson varnade för detta. Vi måste klippa deras tung. Men om jag blir rikspolitiker, då ska jag börja så här, om jag gör någon stor jävla fuck up typ det här, Transportstyrelsens alla hemligheter falla ut i Tjeckiens händer eller vad fan det var som hände. Då ska jag bara säga så här: vi har blivit utsatta för ett nedrigt anfall av svärkersätten. De har utvecklat avancerade hackers och jag tar inget ansvar. Erik Knutsson, han var bra då, för han byggde, han bröt mer järn, gjorde mynt. Han byggde ju lag grunden för Stockholms slott. Det är ändå rätt credit, måste man säga.
Ja, det måste man ändå säga. Det är faktiskt rätt ballt.
Och han lyfter fram Lödöse. Lödöse är faktiskt... Vi har ju vår gemensamma vän där och så, som är därifrån. Och
precis.
Shoutout till den här personen som jag inte tänker säga ens namn nu, bara för jävlas. Men vi har ju spenderat lite tid i Lödöse. Mycket vackert ställe.
Han är ju också... Han bedrev ju också en framgångsrik propagandaapparat för att hedra sin far. Så det måste man ändå säga att, ja, bra jobbat. Alltså inte våran vän då, utan Knut Eriksson. Ja. Banehugget.
Ja, sämst. Banehugg. 3, 2, 1 och på 0 säger vi där då.
Okej. Okay.
Avsnittets banehugg går till 3, 2, 1 Magnus Henriksson.
Ja, jag visste att du skulle ta något. Du skulle ta något lite tjusigt. Okej, okay, vi fick ta någon som inte var där i Sverker och Eriksätten. Men då, ja.
Ja, han var ändå knug i Sverige.
Det är
liksom.
Sant, det är sant.
Kort tid.
Ja, det är sant. Han var ju en riktig jävla loser. Mitt svar känns ju mer...
Ska du börja då? Hur tänker du om Sverkersson här?
Johan Sverkersson, den sista i Sverkersätten. Need I say more? Vi har redan gått igenom Johan Sverkerssons katastrofala record som kung.
Ja, han var ihågkommen för ingenting förutom sitt katastrofala korståg mot Estland.
Han är ihågkommen för att han hade en jarl som var döv.
Och han vägrade inse det.
Jag tänker så här, professor kalkylscener som hela tiden.
Vad sa? Hedningar? I bröstland?
Han dog sotdöden, han lyckades aldrig konulla några berudar så att han kunde få någon ättling. Han misslyckades totalt med sitt korståg i Estland. Ja, han är en loser. Men däremot så tycker jag att ditt val är rätt bra också.
Ja, för jag valde inte Johan Sverkersson just för att jag tyckte synd om honom. Mm. Alltså, det var liksom, all den här fuck-upen skedde ju efter han lämnade Estland och åkte hem till Sverige.
Mm.
Sen övervägde Erik Lesbo Halte för att, ja, uppenbara skäl. Men det känns som att Erik Lesbo Halte gjorde heller inga aktiva fuck-ups liksom. Mm. Det var med att han tog ett steg tillbaka och lät Birger Jarl göra allting.
Mm.
Magnus Henriksson däremot, han är ju så jävla elak liksom. Och det känns som att han har skapat massa problem.
Ja, just
alltså han dödar Erik den Helige.
Mm.
Han är dansk.
Mm.
Han betalar enligt Saxo Grammaticus för att få Sverker den äldre arg. Och egentligen så är det fan han som, om det stämmer att det var han som lönnmördade Sverker den äldre, så det är han som ligger bakom hela den här jävla konflikten.
Det är ju sant förstås.
För att han mördar den första Sverkaren och den första Erikaren.
Ja.
Och det skapar den här långa jävla blodsfejden. Men så var det egentligen dansken från Hus Estridsen som gjorde det här. Som också bara lyckades hålla makten i ett år.
Ja. Ja, det var ju det där drar ju ner hans record lite grann. För att om det bara var så att han lyckades spela ihop de här två ätterna mot varandra och få dem att döda varandra, det låter ju något så här, ja, men evil masterplan. Men när han sen blir kung, ja. Ja, då dör han ju direkt utanför Örebro.
Fast han, i modernt politikerspråk, han tar ju inte ansvar för Sverige. Nej. Liksom. Han skapar ju bara en massa käbbel. Han är ju inte det som är bäst för landet.
Det är bara käbbel. Nej, det är sant.
Det är bara käbbel.
Det är sant.
Sen kommer Knut Eriksson och påpekar att det bara är käbbel. Kanske Birger Jarl som påpekar att det är käbbel och tar ansvar.
Ja, det tror jag nog.
Om man hade fått välja Birger Jarl hade ju han varit toppdog här. Men det kan vi inte, för Nej. Han ska få ett, det kan jag avslöja nu, han ska få ett helt eget avsnitt i framtiden. Mm. Så.
Ja, det är väl nästa avsnitt redan, va? För vi rör oss vidare. Och då, så med tanke på just den situationen och den positionen inom svensk politik som Jarlen hade, och framförallt Birger Jarl, den kanske kändaste jarlen, så kände vi att amen, han förtjänar faktiskt ett eget avsnitt trots att han aldrig var kung.
Mannen bakom makten och typ lite framför makten verkar det som också.
Ja, verkligen. Du, Anders.
Ska vi ta en runda av då? Ja. Och tacka för oss och tacka andra.
Ja, det börjar bli sent för mig. Klockan är snart 1:30. Mm. Jag sitter och håller mina grannar.
Och kan vi...
vi vill tacka lite
i folk. All hast. Så lämnar vi Eriken och Sverkerna bakom oss. Och vi tackar er lyssnare för att ni har lyssnat. Och vi uppmuntrar er att följa oss på Facebook och sociala medier. Mm. Allt vad det heter. Tipsa era vänner, dela våra grejer. Sen vill vi också tacka Viktor Toverstrid som har gjort våra jinglar. Mm. Ni kan kolla in han på Twitter @skojaaldrigpapi. Ni kan kolla in hans spelföretag Winter Active om ni vill. Julius Guldbog som läser upp våra titelkort, om man ska kalla det. Mannen som säger grattis Sverige, Kungpodden etc. etc. Mm. Jag kan kolla upp dem på juliusguldbog.se, hans företag Vokus Pokus. Och ja, då har vi inte så mycket mer att säga än. Tack till ni som har lyssnat och vi ses i Birger Jarls tid.
Ja, det ska bli spännande. Tack så mycket. Tack du också, Anders.
Ja, tack Ante.
Ha det fint.
Hejdå. Jag honom såg en gång.
Hej.
En härlig konung.
Tag honom ett föränd. Han var en man. Hans like spelt i skolan.
Come to King. Best not miss.
Det är jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte lådan. Med kungen.
Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar.